välkomna till Prost och Prosecco, podden där vi pratar Prost questionnaire och dricker Prosecco. Jag heter Emily Dahl och det här är min vän Leo.
Hej hej!
Hej Leo! Jag vill bara börja med att snabbt säga att jag tycker... Leo, sluta hälla upp Prosecco i micken!
Det var roligt!
Ja, jag tyckte att det var jättekul. Det jag ville säga var att jag tycker att Prosecco är helt fantastiskt. Men vi uppmanar ingen till överkonsumtion av alkohol. Vi tycker att man ska dricka med ansvar. Så, nu kör vi igång. Nu har vi kommit fram till avsnitt 3 och de andra avsnitten som ni redan har hört förhoppningsvis, avsnitt 1 och 2, de spelade vi in i väldigt tät följd för ett tag sedan. Så att det har hunnit gå ganska lång tid sedan vi sågs innan nu, för att Leo har varit väldigt länge i USA på en resa.
Jobbade på min blivande LA-karriär.
Jag orkar inte. Så att, det är första gången vi ses på typ över en månad.
Ja.
Så vi kommer ha mycket att prata om. Men vi ska dyka in i dagens avsnitt av Prost och Prosecco. Och vad är dagens fråga från Prost Questionnaire?
Ja, den, då är det fråga nummer 3. Och det handlar alltså om ditt starkaste karaktärsdrag.
Alltså när jag har visualiserat den här podden så har jag en känsla av att, att det känns som att vi kommer bli ovänner.
När vi berättar om det.
Nej men för ja. Att det känns som att det kommer bli så jävla hudlöst för att vi båda två är på ett sätt när det gäller våra egna egon ganska sköra individer.
Jag vet, jag kan känna det också. Jag satt ju så här att jag tänkte att jag skulle skriva ner några karaktärsdrag du hade också. Mm. Inte bara mina egna.
Nej.
Och så blir jag lite så här, kan jag säga det här?
Ja, exakt så kände jag när jag satt och tänkte på dina. Jag bara, ja, jag skriver ner dem nu för att jag vill så här, ha dem som någon slags typ reflektion. Men det finns ju ganska stor risk att Leo blir sur. Skit i det, vi gör allt för podden och er lyssnare. Vi tycker ni är så himla bra. Okej, men om vi ska titta på, vad sa du, de starkaste karaktärsdragen?
Precis.
Ja, alltså jag har funderat på mina egna. Och det är väldigt svårt. Mm. Alltså att rannsaka sig själv på ett väldigt reflektivt sätt och inte tänka så här, är jag så himla snäll? Utan att det är liksom, alltså på riktigt tänka efter.
Mm.
Och det första som jag tänkte på hos mig själv är att jag är i väldigt stort behov av kontroll.
Ja, verkligen.
Ja, jag ska inte säga att jag är ett kontrollfreak på det sättet att så här, allting måste vara perfekt. Utan det handlar mer om att det bara är att jag behöver ha kontroll över situationen i alla lägen.
Du har väl också så att du har väl väldigt svårt att erkänna att du inte har kontroll.
Ja, gud ja. Mm. Det tycker jag är jättehemskt.
Jag har ju ibland liksom på något sätt snuddat vid de egenskaperna hos dig.
Exakt.
När man märker att du faktiskt exempel,
ja, då,
har fel i en fråga. Någonting.
Ja.
Och då är det som att vi båda måste låtsas att det inte sker.
Exakt, och så här, vi pratar inte mer om det. Nej, men så är det ju verkligen. Och framförallt så... Alltså jag tänker på så här, jag får ju väldigt mycket ångest om jag, det är ett scenario där jag tror att om jag inte tar kontrollen så kommer det inte bli bra.
Mm.
På ett sånt sätt så att det går ut över andra. Till exempel när vi skulle till Way Out West och jag trodde att du hade försovit dig. Och du egentligen bara försökte sova ut, kommer du ihåg det?
Ja visst, ja.
Det är ett sånt typ exempel där, så här var det lyssnare. Ja, vi skulle åka till Way Out West. Vi skulle åka på förmiddagen någon gång.
Det var inte ganska sent.
Nej, det var inte så sent. Det var typ så kanske 11-12.
Ja.
Men jag var uppe väldigt tidigt. Därför tänkte vi att det var sent. Jag var uppe typ vid 6 ju. Så här, vid kanske 8 så har jag packat allting och sitter på tunnelbanan och har lämnat min hund på dagis. Och messar Leo några gånger och får inget svar. Och då inser jag att så här, men gud, vi ska ju ses om typ 2,5 timme. Tänk om Leo fortfarande sover och inte har packat och inte har fixat allting. Och då känner jag att det är på mig att se till att han kommer upp. Helt apropå ingenting.
Jag vet,
och när jag då ringer dig ligger du och sover. Och bara så här, så jag tänkte att jag skulle sova fram tills det här klockslaget. Och jag bara, okej. Och exakt det ögonblicket så förstår jag hur störd jag är.
Jag brukar ju lyckas ta mig dit jag ska.
Ja, alltså det är inte så att du, alltså ja okej. Okay, men det är inte så att så här, det inte har hänt mer än en gång att jag och Martin möts på ett ställe där du är tredje part och då har du precis lämnat lägenheten.
Ja, men det är Leo-tid.
Ja, men det är det jag menar. Mm. Det är exakt det jag menar. Det är inte så att jag trodde att du skulle kanske missa flyget.
Nej,
men det var mer att säga jag var rädd att du skulle kanske försova dig på grund av Leo-tidsaspekten. Mm. Så.
Tror aldrig jag missat ett flyg faktiskt.
Nej, var aldrig jag heller.
Extremt nära en gång. Ja. Har jag berättat om det eller? När jag skulle åka... det var i Göteborg. Jag skulle flyga till Stockholm.
Ja.
Och så åker jag hoppar på flygbussen.
Mm.
Åker på flygbussen och sen helt plötsligt så bara tvärbromsar den.
Okej.
Och det är så här, jag orkar inte riktigt gå fram och kolla. Nej. För jag tänker så här,
det löser
vad
sig.
Händer?
Ja, men ja. Exakt.
Så jag sitter där bak och lyssnar på lite musik. Och så märker jag att det händer ju inget här. Nej. Så går jag fram och kollar.
Är du ensam på flygbussen då?
Lite människor där
ja, framme. Okej, men så inte, så här, inte fullsatt flygbuss direkt.
Nej, det kanske var en 15 pers på flygbussen.
Okay,
och då ser jag så här hur någon nästan ligger vid sidan av vägen.
Oj.
Ja, det är drama här alltså.
Åh, gud. Och du har suttit längst bak och diggat under tiden.
Ja, lyssnat på typ Håkan Hellström och tyckt synd om mig själv. Och då jag går ut och bara, aha, okej, vad är det som händer här liksom? Och så då står folk och skäller på den här chauffören och grejer. Han är lite rödros i ansiktet.
Ja, han har druckit typ.
Han ser ut som en man som gillar spriten. Och inte den här typen som... alltså han är inte levnadsglad.
Nej.
Utan han dämpar något med
ja, exakt.
Det rödsprängda.
Det är ett rödsprängt mörker där.
Exakt, han väntar på att dö.
Usch, vad hemskt. Ja. Ja.
Men han i alla fall, de kör vidare bussen typ en liten bit. Mm-hmm. Ställer av den där så att polisen ska komma.
Ja.
Och göra en utredning.
Ja.
Så jag står och väntar och sen så här så kommer en ny flygbuss som vi får hoppa på.
Ja.
Sen sitter jag där. Sen börjar jag kolla så här på, när vi är på väg ut så börjar jag kolla på klockan.
Mm.
Och så bara, men herregud. Mitt flyg går ju om typ 7 minuter.
Så
när vi var ute på motorvägen för Landvetter. Så jag sprang fram till den här busschauffören och bara, men kan inte du hjälpa mig?
Mm.
Alltså kan inte du släppa ut mig liksom, lite tid, för jag måste med det där flyget.
Ja.
Och han bara, okej, jag släpper av det precis vid inrikes. För det är innan. Egentligen åker jag längre bort.
Exakt.
Så liksom jag står och väntar. Han öppnar dörrarna nästan i farten. Jag kastar mig ut. Springer allt vad jag kan.
Så snabbt jag
bara kan. Kommer till säkerhetskontrollen.
Ja.
Då liksom så här, där står de bara, är du med på ett flyg? Och jag bara, ja det är jag! Kastar ner mina grejer på det här, liksom, det här bandet. Jag får liksom springa genom den här metalldetektorn. Det piper lite, de säger, kör vidare. Jag får mina saker, springer upp i avgångshallen.
Ja.
I avgångshallen, inte en människa.
Nej.
Helt tomt.
Ja.
Men jag ser så här, på en skärm, Stockholm, 16:45 eller vad det var.
Mm.
Och bara, men det står inga där.
Nej.
Så att de har släppt på alla.
Exakt.
Men då tänker jag så här att jag har ju faktiskt köpt biljetten på mitt kort.
Ja.
Jag vet inte om du vet, när man reser med SAS så kan man bara dra kortet istället för att visa sitt boardingpass. Så jag testar att dra kortet.
Mm.
Och portarna öppnas.
Nej.
Jo. Så att jag kommer in.
Ja.
Och springer genom den här liksom tunneln eller vad man ska säga, du vet, som går till själva flygplanet.
Ja.
Och så kommer jag fram till flyget, springer in vid cockpiten.
Lägg av.
Ja, och helt plötsligt så har jag typ 3 flygvärdinnor runt mig.
Ja, det är klart.
Varav den ena bara, vem är du?
Ja.
Och jag bara, jag är Leo.
Alltså,
för att jag är så uppe i varv.
Ja.
Så jag kan inte föreställa mig.
Sluta skylla på att du är uppe i varv. Det hade du svarat oavsett. Ja, fortsätt.
Jag är så uppe i varv så jag vet inte vad jag ska ta. Så jag bara, men jag är Leo. Och han bara, men vad gör du här? Och jag bara, jag ska med det här flyget. Nej, det går inte. Och jag bara, det var inte mitt fel. Och han bara, nej, jag har cancellerat dig. Och jag bara, nej men vadå? Ja, jag har cancellerat dig, du är inte längre med på det här flyget. Antagligen för att jag inte hade checkat in någonting.
Nej.
Så puttar han ut mig från flyget.
Va?
Ja, så han puttar ut mig.
Okej.
Okay. Och liksom så här bara, och jag står utanför.
Rude.
Och ropar in. Jag är oskyldig. Det var inte jag.
Oh,
och sen efter ett tag så kommer ut en annan flygvärdinna som säger så här, hej Leo, du får flyga med
det här. Alltså jag orkar inte. Och det för ju mig lite in på en av egenskaperna som jag har tänkt, eller karaktärsdragen jag har tänkt för dig. För att ett av dina starka karaktärsdrag som jag tror att alla som känner dig kan hålla med om, det är ju din förmåga att ta en banal historia och göra den till en dramatisk historia ur Leos liv.
Alltså, jag kan berätta en anekdot om den här anekdoten, bara så att du vet.
Ni hör.
Jag jobbade ju som servitör i Västindien på Guadeloupe. Och när jag jobbade där så var vad heter han? Tobias Billström gäst.
Mm.
Som, det var ett ganska så här, lyxigt hotell.
Uh-huh.
Och han var där som gäst.
Uh-huh.
Och sen så...
Vem är Tobias Billström?
Ja, Tobias Billström. Han var väl integrationsminister i nästan 8 år tror jag. Det här var precis i början. Jag tror att jag jobbade där typ 2008 eller
någonting. Nej, för det är ju ett tag sedan du var i Guadeloupe. Så jag tänker att det kan vara bra att vi introducerar.
Så att han var en moderat integrationsminister.
Yes.
Han läste väldigt tjocka böcker, kommer jag ihåg. Om så här, lite populärvetenskaplig ekonomi och sånt där.
Han satt i Guadeloupe och läste typ så här Freakonomics.
Ja, och hans, jag vet inte, tjej, kompis, fru, sambo, partner, vad det nu var. läste Stig Larsson, luftslottet som sprängdes.
Mm. Ja, du verkar ha stalkat dem ganska
rejält. Ja, jag var väldigt noggrann då med att låtsas som att jag inte, ändå inte liksom visste att han var minister.
Nej.
För att jag ville ju att han skulle upptäcka mig som en tänkare. Aha. Men i alla fall, det har inte med det att göra.
Nej.
Nu till anekdoten. Ja. Då, jag drog den här anekdoten för honom.
Ja.
När jag var ute och vandrade och mötte honom i skogen.
Alltså, vad fan är det här? Okej. Okay.
Och han skrattade.
Du menar när du var ute och låtsades att du vandrade och råkade stöta ihop med honom inom citationstecken?
Ja, men hej Tobias Billström.
Är du också här i skogen i Guadeloupe?
Vad glad jag blir.
Ja, okej, okay, förlåt.
Och då drog jag den här historien. Och han skrattade så mycket.
Ja.
Han skrattade oavbrutet i 4-5 minuter åt den här historien. För han tyckte den var fantastisk.
Ja.
Och då, sen trodde jag vi skulle bonda att han skulle...
Ja, men exakt, att han skulle bara, du är min nya BFF.
Exakt.
Och då skulle du bara svara att jag är Emily Dahls BFF, ja.
Men jag har ändå också hoppats på att jag någon gång ska träffa honom och ska kunna säga att det är Leo, servitören från Guadeloupe.
Det för mig också in på en annan av dina så starka karaktär, ett annat av dina karaktärsdrag, nämligen ditt enorma bekräftelsebehov. Som tar sig väldigt starkt uttryck i just den här anekdoten.
Alltså egentligen, jag gillar ju att vara omtyckt.
Absolut, men jag tror också att det handlar mycket om att du har en magnetisk personlighet. Så att hela ditt liv har du vant dig vid att folk dras till dig i ett rum som malar till ett ljus. Så när det inte händer, då blir du väldigt osäker.
Men jag har ju märkt också, det här är ju någon del av ens personlighet som man får skörda mer och mer av ju äldre man blir.
Om man är man.
Ja, om man är man. Ja,
för,
det är typiskt.
För du växer ju in i din excentriska, flamboyanta personlighet nu.
Ja.
Liksom. Medan som du var kvinna skulle du vara typ Elisabeth Höglund och alla skulle bara, oj vilken tossig kärring. Yes. Men om man ska titta på den filosofiska aspekten av det här ämnet då. Nu har vi ju rantat på ganska mycket.
Ja, det,
men det måste ju ändå finnas, för jag tänker så här, karaktärsdrag, det är ju någon slags uttryck för personlighet, men hur ser man på förekomsten av personlighet inom filosofin?
Det är ju ett av de största filosofiska ämnena faktiskt.
Är det så?
Ja, så här, personliga identiteten och vad gör en person och sådana grejer. Och det funderar man jättemycket på, till exempel. Vad gör att jag nu är samma person som jag var förut? Alltså vad är en person?
Ja, liksom en temporal,
särskilt kurva, liksom. Då, alltså, det finns olika frågor. Dels så här, vad är en person? Det är en sån här fråga som diskuteras jättemycket. Och sen liksom, Vad krävs det för egenskaper? Och så. Men en av de största frågeställningarna är ju så här, vad är det som gör att vi är en person över tiden?
Mm.
Alltså om du och jag tittar på några foton här, och så hittar jag så här foton från gamla klassfoton i ettan. Och så pekar jag på en rödhårig kille där och säger, det där är jag.
Då skulle jag säga, jag vet. Men PGA, den enda rödhåriga. Men förlåt.
Vad är det som gör att det är jag och inte någon annan?
Nej, men exakt. Tänker jag, förlåt att jag avbryter, också tänker jag så här, jag kan ju tänka tillbaks på de minnen jag har från den tiden. Och jag är ju väldigt medveten om att den personen är ju inte samma person som jag.
Fast för på man, något sätt är
ja, men det är det jag menar, för att man har en sens. Men så här, det är så mycket mer som skiljer oss åt än som för oss samman, förutom det faktumet att vi är i samma kropp.
Ja, och är vi ens i samma kropp?
Ja, förvisso, för att cellerna förnyas ju med, vad är det, 10 års mellanrum brukar man säga. Alltså.
Ett så här liksom exempel som man brukar prata om, i bara så här för att diskutera just det här med den kroppsliga förnyelsen.
Exakt.
Och sånt, det är det här, tänk dig att det är ett skepp som seglar iväg på havet. Och det här skeppet består av 100 delar.
Okay.
Och med på skeppet så har de med sig 100 stycken reservdelar, en för varje del. Och i början av skeppet så är det en sak som går sönder, han byter ut det. Och sen när hela resan är klar, då har han bytt ut alla delar. Alla 100 delar.
Är det då?
Är det samma skepp?
Samma skepp.
Vad tycker du?
Jag skulle säga nej. Men jag förstår ju att om man drar parallellen till cellerna.
Mm.
Alltså att om alla kroppens celler har förnyats vid den tiden har gått 10 år. Så att var 10 år typ så har man en helt ny kropp. Så. Då tycker jag att det är annorlunda. Det är väldigt intressant. För att det finns ju ingenting som egentligen rent byggnadsmässigt gör det annorlunda, förutom att jag anser att jag då som person efter 10 års tid har samma själ.
Ja, vad tycker du är, vad är det som gör att du är samma person nu? Vad är det som gör att du kan peka på dig själv på ett foto och säga att det där är jag?
Är mina minnen från då.
Uh-huh.
Som ju skulle kunna vara fabricerade förvisso.
Är det bara minnena?
Nej, det är ju också andras bekräftelse av mig från då. Alltså så här, mina liksom släktingar och min familjs bekräftelse av att jag har funnits då.
Är det relevant verkligen?
Ja, det tycker jag.
Det kan väl inte din existens vara beroende av?
Det är klart, alltså att man blir bekräftad av yttre faktorer är ju en jättestor del av ens existens.
Ja, men är det det som gör att du finns? Eller är det mer det som gör att det är lätt att veta att du inte hittar på det?
Det är nog det senare. Men jag tänker, för jag kopplar det mycket till så här, om man har ett minne från man var liten och det finns ett foto från det tillfället, då tycker jag att det är väldigt lätt att man egentligen är det så att man inte kommer ihåg tillfället, utan man har sett fotot så många gånger, säg från ett barnkalas man var med på sig, så att man börjar fabricera ett minne till gränsen där man inte vet om det är ett minne,
men alltså,
eller om det är ett fabricerat minne från att man har sett fotografiet.
Men tänk om du skulle börja fabricera minnen, att du, som är mina minnen, och sen bekräftar folk också att det var du.
Mm.
Blir du då jag?
Nej, förvisso inte. Utan det
Varför
jag tänker,
inte?
För att jag är inte du.
Och
jag vet ju att jag inte är du.
Okej, men om man tänker sig så här, för att det är lite ute efter det så här, liksom, inom filosofin så kan man säga, det finns två grund tankegångar.
Okay.
En handlar om psykologisk kontinuitet. Det här, du har ett antal minnen.
Exakt, det hänger jag med på.
Det finns jättestora problem med ett sånt resonemang. Ett kan till exempel vara det att ett så här typiskt exempel man brukar ta är så här att men du är liten, ett litet barn, du är 10 år.
Mm.
Och du betalar en böter på en försenad bok på biblioteket. 20 år senare jobbar du som advokat.
Ja.
Du minns att du betalade en böter på en bok. Försenad bok när du var liten. 20 år senare till så är du pensionerad.
Ja.
Du minns att du var advokat.
Mm.
Du minns inte att du betalade en böter på en bok när du var liten.
Nej.
Är du då inte samma person som det lilla barnet? Men du är ju samma person som advokaten, och advokaten är ju samma person som lilla barnet.
Mm.
Och hur får man ihop det?
Ja.
Det uppstår massa frågeställningar.
Ja.
Och den andra vägen är ju då att man är liksom, att man tror på någon form av fysisk kontinuitet.
Ja.
Att liksom min kropp är jag. Men då är det så här att, men om till exempel att vi säger att man gjorde en kroppstransplantation.
Ja.
Att man faktiskt transplanterade över mitt huvud
på
en annan, och så tänker jag så att tankarna sitter där.
Exakt.
Då är det liksom kanske min kropp är fortfarande jag. Eller att man kunde flytta över tankarna.
Mm.
Så man kan tänka så här att om man tänker till exempel, vi tänker oss att man stoppade in min hjärna i dig.
Ja.
Och att du fick alla mina erfarenheter och alla mina tankar.
Ja.
Då skulle en person som förespråkar en psykisk kontinuitet mena att du blev jag.
Exakt.
Medans
jag
som
skulle ju hävda att du var jag i min kropp.
Ja, men vad är då jag och vad är kroppen?
Exakt.
För att jag menar, man kan väl tänka sig att jag skulle ju tycka att spontant att om vi säger att man kunde överföra ens hjärna till en hårddisk, skulle jag nog ändå tycka att man fortfarande fanns.
Exakt.
Men då är det också så här att då innebär det också så att om man överför min hjärna till två hårddiskar, då finns det två av mig.
Ja. Fast det beror på.
Och då, men de kommer ju vara olika.
Exakt.
Och då, vem är jag?
Exakt. Nej, det vet man inte. Där suddas ju gränserna ut.
Det är intressanta frågeställningar.
Det är jätteintressanta frågeställningar, och det är väldigt mycket mindfuck när man dricker prosecco.
Verkligen.
Men det är väldigt intressant, tycker jag. Mm. Och det ställer ju saker väldigt mycket på sin spets. För att man måste, när du och jag pratar så här så känner jag att jag måste ta ställning.
Mm.
Fast jag absolut inte tänkt igenom det.
Nej, alltså, men
det är ju så för att vi har en diskussion om det.
Och jag tvingar ju dig att ta ställning.
Exakt.
För att jag tänker mig att det är intressant.
Exakt, lyssna. Jag tycker att det är bra. Jag tycker att det är så bra att jag spontant måste ta ställning. För att det ni lyssnare inte vet är ju att Leo och jag har inte pratat ihop oss innan vi spelar in. Så att när han berättar sånt här för mig, då är det verkligen min spontana reaktion som kommer när jag så här pratar om vad jag tycker om det här. Och det är ibland när jag tänker efteråt, så skulle jag kanske ha valt annorlunda. Men det säger ju någonting ändå om hur jag spontant reagerar. Och särskilt när det gäller då till exempel om man skulle ha din hjärna i min kropp. Mm. För jag blir nästan lite provocerad av den.
Det är också så här, en till fråga många frågar sig är så här, liksom också hur många människor finns det?
Mm.
För att alltså, om vi inte har en så här fysisk syn på människan.
Exakt.
Då är det svårt, till exempel om du har en split personality.
Exakt.
Är det två personer då?
Mm.
Det är mycket möjligt, va? Mm.
Absolut. Mm.
Så att där finns det mycket att rota i.
Ja, verkligen.
Som är förutsättningar för ett karaktärsdrag. Jag känner ändå att jag lutar åt någon form av psykologisk... alltså det följer väl vårat, liksom, vi lever i en sån värld där vi tror mycket på någon form av psykologisk kontinuitet.
Jo, men sen tror jag också så här, för mig så finns det någon slags så här, då blir det en frågeställning kring så här, representationen av själen och dess existens.
Mm.
Och det är faktiskt någonting som jag tänker ganska mycket på.
Mm.
Alltså så här, till vardags. Just där, och jag vet inte varför, för jag är inte troende, jag är inte filosofiskt lagd uppenbarligen. Eftersom jag tycker filosofi generellt är lite tramsigt. Men just det här med själens existens är någonting som jag väldigt mycket tänker på. Och just det här att det är verkligen, alltså om det finns en själ, huruvida den existerar och vad den i så fall består av och utgörs av, det är verkligen ett moment 22, för man kan liksom aldrig pinpointa det. Och det tycker jag är så himla intressant. Den typen av så här frågor utan svar.
Mm.
Liksom. Gud, egentligen så borde jag älska filosofin sen jag säger såna här saker.
Ja, alltså grejen att det som är intressant med filosofin är att det är ett så här tankemönster där man faktiskt på ett systematiskt sätt alltså frågar sig de här frågorna men sen också drar dem in absurdum så att man får inse, funkar de eller inte?
Exakt.
Det är det som jag tycker är häftigt med filosofin, att den hjälper oss att diskutera de här till synes omöjliga frågorna.
Exakt.
Det är ju en frågornas vetenskap tillsammans med psykologin egentligen.
Mm.
Om du säger till mig så här, och jag är filosof, så säger du till mig så här bara, men jag har svårt att hitta en mening med livet.
Mm.
Då svarar jag som filosof med en fråga.
Mm.
Vad är mening för dig eller vad är liv? Och om du går till en psykolog, då kommer de också svara med en fråga.
Mm.
Men då kommer det vara varför tänker du på det?
Mm.
Vad känner du när du mår med det?
Mm.
Men det är något intressant med de här vetenskaperna som kretsar kring frågor.
Exakt.
De är...
och enerverande, och det är det som gör mig irriterad. Men om du skulle säga ett karaktärsdrag hos mig nu då? Vad skulle du säga?
Förra gången så frågade du mig. Nu pekar Emily här lite diskret och vill ha prosecco. Oj, jag får nog ploppa den.
Oj, okej.
Jävlar! Oh! Shit. Jag hoppas ju att en del lyssnar på vår podd och dricker prosecco samtidigt.
Ja, alltså...
nu vet jag ju att många har sagt att men den är bra, perfekt på tunnelbanan på universitetet och så.
Ja.
Samtidigt tycker jag också att varför inte dricka lite prosecco på tunnelbanan? Jo, du frågade mig om karaktärsdrag jag har tänkt på med dig.
Exakt.
Jag har ett antal...
får jag gärna säga något snällt nu?
Ja, men jag faktiskt tänkte att jag ska göra det.
Aha.
För att förra veckan så frågade du mig vilken liksom, egenskap jag uppskattade mest hos dig.
Mm.
Och nämnde jag det här liksom, att vi spinner och så.
Mm.
Och det är en egenskap jag älskar med dig.
Mm.
Men samtidigt så känner jag att det finns egenskap jag älskar med. Och som är...
ja, det hoppas jag, för det var ganska banal.
Exakt, jag tyckte att den var lite banal. Men du tog mig också lite på pottan. Sa Leo, 87 år gammal.
Exakt.
Så att det jag då... den egenskap som jag tänkt på, som jag skulle vilja nämna.
Mm.
Är det att du har ju en otrolig förmåga att skapa en bubbelvärld.
Men det är ju det jag säger om dig.
Nej, det här är en helt annan sak.
Nej, okej, förlåt, jag ska vara
tyst. Du tycker att jag är bra vid verklighetsflykt.
Ja.
Det är en annan sak.
Okej.
För då är det så här, då livsmaximerar man skiten ur kvällen.
Ja, då springer vi rakt in i betongväggen varje gång.
Exakt.
Ja, det är sant.
Du har ju en förmåga att vi skulle kunna vara inlåsta i en container. Och du skulle kunna få det att framstå som den mest romantiska stunden.
Ja.
Någonsin i hela livet. Som att liksom såhär, nej Leo, vi är inte i en container. Vi är i en film. Och det här är så härligt. Och det passar så bra med den här Ockerville River-låten.
Åh, oh, gud, det är verkligen exakt så det är. Men det är för att jag är en sjuk romantiserande person.
Ja, du är ju, alltså ditt karaktärsdrag skulle man kunna kalla för luftslott.
Ja, gud vad sant. Shit, jag har inte ens tänkt på det, men det är så sant.
Mm.
Grejen är att jag kommer ihåg ett ex till mig när jag gick i gymnasiet. Han var så här, han bara, alltså du måste sluta romantisera allt för att det blir in absurdum. Och jag kommer ihåg att han sa det just efter att vi Vi hade haft en picknick på Valborg i en sandlåda. Det hade ösregnat. Och alla andra satt och var skitdeppiga och drack så här typ hembryggt vin. Och jag så här dansade runt sandlådan och bara, det här är som min Håkan Hellström-låt. Och de bara, okej, den här människan är sjuk i huvudet.
För jag märker ju så här hur man väldigt snabbt konstruerar minnen kring det.
Ja!
Jag minns ju inte den här containern. Så att jag menar,
exakt.
Jag, därför tror jag att, jag kan ju tänka mig att till exempel om vi skulle hamna i fängelse som Chibbe Persson. Så skulle det vara, det är bara, men, etiopiskt fängelse? Ja. Men gud vad härligt!
Ja!
Så bara,
helt alltså, trevligt. De har ju så god mat.
Ja. Och lite så här, det är så rustikt.
Exakt. Vi får prata med så här utrikesministern bara, vad vill ni att vi ska göra? Bara skicka prosecco, allt är nice. Usch, vad hemskt.
Okay. Bara, vad kul att vi fick hänga med Carl Bildt. Jag tror han gillar oss.
Ja. Leo skulle ha kommit på något sätt att vandra runt i cellen så att han automatiskt skulle stöta ihop med Carl Bildt och berätta en rolig anekdot om hur han sprang till flyget på Landvetter. När det gäller dig så en sak som anknyter till det och som jag tror gör att vi bara älskar att vara med varandra så jävla mycket, det är ju just det att du kan göra vad som helst till en fest och du är väldigt svag för fest på ett så härligt sätt.
Extremt svag för fest. Ja, alltså, det finns ingenting jag älskar mer än att känna pirret precis innan man känner att det är på väg att bli fest. Jag känner mig så levande.
Ja. Jag skulle beskriva det som likvärdigt med pirret man känner precis innan man ska spela in en podcast.
Ja.
Det är så jävla härligt. Fortsätt, förlåt.
Och därför trodde jag, till exempel nu kommer jag tillbaka till min USA-resa. Då trodde ju, eftersom att jag är ju, alltså, jag är en extremt festvänlig person.
Ja.
Jag älskar det här när vi har kul tillsammans och bara livsmaximerar. Liksom.
Exakt.
Och då tänkte jag, var skulle vi då? Bland annat till Las Vegas.
Just det.
Och jag tänkte mig ju att jag förutsatte att Las Vegas, det var en stad som gjorde för mig.
Exakt.
Det är liksom, det är ju festernas feststad.
Ja, det är ju som man har sett det i alla fall.
Jag trodde det var helt fantastiskt.
Ja.
Fruktansvärt.
Var det?
Helt fruktansvärt.
Varför det?
Det var alltså, till exempel, alltså så här, jag skulle säga att Las Vegas, det är som en, och nu blir jag ju lite dubbel här.
Ja.
För att nu kommer jag ju säga någonting jag gillar.
Ja.
Men jag gillar inte i den här formen.
Nej.
För Las Vegas är alltså som en finlandsbåt i stadsform.
Vet du vad jag tänkte att det var? Som en container utan mig.
Men man kommer in i Las Vegas, man åker in. Och det är så här att liksom, allt finns ju där, självklart.
Ja.
Jag förstår ju att det är klart att du kan utöva enorm destruktivitet i Las Vegas.
Ja.
Men det jag kände med det var att det är för uppstyrt. Det är liksom, det är ett Disneyland.
Det blir lakoniskt i sin destruktivitet på
sätt. Det är helt värdelöst. Så att det jag kände var så här liksom, man gick runt där och det kändes så här. Det här är lika spännande som en PowerPoint-presentation.
Åh, tråkigt.
Det inget spännande kan hända.
Nej, hatar PowerPoint.
Om du sitter och kollar på en PowerPoint, då vet du exakt vad som kommer hända i den situationen. Och det är därför du blir uttråkad. Precis så är det med Las Vegas också.
Det börjar dra ihop sig mot slutet på den här podcasten. Och jag vill säga några saker innan podcasten slut. För det första, tack från djupet av mitt och Leos lejonhjärta för all den fantastiska feedbacken vi har fått. Alltså ni är helt, helt jävla fantastiska.
Ja, jättekul.
Alltså tack, verkligen. Vi blottar oss så mycket i den här podden. Och, nej, men vi är väldigt tacksamma för det. Sen så vill vi också säga, prenumerera på podden. På iTunes eller vad ni nu lyssnar på oss i. Det gör oss jätteglada och det ger oss en uppfattning om hur många som lyssnar. Det är massa sådana aspekter som vi verkligen, verkligen känner att vi vill veta. Kommentera gärna. Saknar ni något? Är det någonting som inte är bra? Ge oss feedback på det. Och ni kan alltid mejla oss med frågor. Vi planerar att ha ett tillfälle där vi spelar in en podcast där vi bara svarar på frågor. Om allt möjligt, allt från vad vi tycker om vissa filosofiska frågor till våra liksom, personliga grejer, så här, vad Leo jobbar med till exempel, eller vad det nu må vara, för att allt det där pratar vi inte om, vi pratar ju om andra grejer. Så skicka frågor till oss, vad är det för mejl?
Den är då prostprosecco@gmail.com.
Åh gud, okej. Okay. Prostprosecco@gmail.com.
Vadå, säger man inte gmail?
Vem säger gmail?
Jag har alltid sagt gmail.
Åh herregud, okej. Okay. Tack för att ni har lyssnat. Vad är det för fråga nästa gång, Mr. Gmail?
Men alltså, jag tänker också säga att man får tänka på att det är inte prost och prosecco.
Nej, exakt. Det är inte prost och prosecco, utan det är prost prosecco i ett ord. @gmail.com. Inte
gmail.
Okej. Okay. Och vad är det för fråga nästa gång?
Nästa gång så handlar det om din största brist. Jag tror att den engelska formuleringen your biggest fault.
Åh gud, det kommer bli rått och känsligt.
Men därför tänker jag, det är därför jag tänker mig att det handlar ju också om karaktärsdrag egentligen. Men på andra sidan, va?
Ja, fy fan, okej. Ja, nej men jag ser inte fram emot det.
Så om det här var någon form av lite
hyllning,
självförhärligande tendens i det här, så hoppas jag vi ska kunna
verkligen riva ner varandra.
Ja, och göra oss till två små vattenpölar när vi är klara med nästa avsnitt.
Okej, jag ser inte fram emot
det. Du tycker bara det är fint.
Ja, det är för jävla fint. Okej. Tack som fan för att ni lyssnar. Vi är så sjukt glada för det. Och jag ser fram emot nästa avsnitt jättemycket. Även om jag tycker att det låter fruktansvärt det vi ska göra.
Jag med. Alltså, se fram emot det.
Ja, exakt.
Tycker det ska bli kul.
Ja, det är klart att du tycker. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Ja, det är Prosecco som talar. Tack för att ni har lyssnat. Vi önskar er, ni är fantastiska.
Hej då.
Hej då.